En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Varmt välkomna till Sillypodden denna tisdag i juli. Mitt i juli är vi till och med och transferfönstret är öppet på vid gavel och saker händer konstant. Men Kota Sarri heter jag. Jag känner väl att jag har fått lite mer ordning på vad som har inträffat under tiden man var borta i VM-bubbla. Mycket tack vare Henrik Holmberg som var med här senast förra veckan som hjälpte en att uppdatera sig. Till att börja med, hur är läget?
Jo, mycket bra, mycket bra. Taggar på lite silly och lite funk Spanien i afton här, en riktig god bit.
Ja, och någonting vi inte pratade så mycket om förra veckan, det var ju faktiskt det som pågår i Deutschland. Ja, ni kan nog gissa vem det är som jag ringt upp. Kevin Bader, givetvis med här igen. Vigget!
Servus, gut, danke. Und euch?
Jo då, det rullar på som sagt, tycker jag här ändå, mitt i allting. Nu är väl allsvenska fönstret öppet också?
Ja, det stämmer sedan en vecka tillbaka.
Ja, det, där har det börjat hända lite. Vi såg Nikola Vasic presenteras för Gais här idag, bland annat. Och, ja, framförallt Sam Larsson presenteras av Blåvitt. Mer om det kan ni väl höras längre fram i klubben och annat. Det ska vi spela in det också senare i veckan. Men här har vi koll på den internationella bollen och jag tycker vi börjar med en gammal klassisk hijack. För det har Aston Villa gjort. Johan Mansambi pratade vi i Newcastle-termer om förra veckan. Nu ska han till Aston Villa och till Birmingham istället. Det är en skaplig twist, får man ändå säga.
Ja, verkligen. Det var väl så gott som klar för Newcastle där, tänkte man. Men så rodde de in där Aston Villa och kapade den övergången helt enkelt. Så ja, mycket, mycket intressant svängning.
Det har dykt upp någon sorts video på när han står och pratar med argentinska spelare efter Schweiz åkte ur i VM. Där det inte krävs någon avancerad läppläsning för att se att Emi Martinez säger till Mansambi: "You're going to Villa?" för de som inte bara har sett honom hoppa in och vara duktig för Schweiz i VM, Kevin Bader, vad är det här för Bundesliga-lirare som är på väg för stora pengar till Premier League?
Det här är ju en oerhört intressant lira på alla sätt och vis. Mansambi, mittfältaren, har ju tagit, jag tycker säga, världsfotbollen med storm nu. Han har en riktigt fin säsong i Freiburg bakom sig där han också debuterade och gjorde det väldigt bra på alla sätt och vis. Han har ju varit en av nyckelfigurerna till att Freiburg tog sig hela vägen till Europa League-finalen och var en av de spelarna som verkligen stack ut extra mycket. Schweizaren har ju, han kom ju till Freiburg för ett par år sedan från då Schweiz, Servett, och därefter bara klivit fram här, och jag tror få i Tyskland hade trott att Mansambi i sin säsong som han har haft bakom sig skulle ta så mycket ansvar, men 20-åringen gjorde det. Och jag är inte förvånad över att de stora klubbarna har dragits om honom, och det är ju en rejäl rekordförsäljning Freiburg löser fram här. Vi snackar ju om jag inte helt misstår mig, runt 70 miljoner euro som det pratas om i Aston Villas fall, och den tidigare rekordförsäljningen för Freiburg, det var ju bland annat Kevin Schade för, och jag tror den ligger på runt, vad kan det vara, 25 miljoner. Så det är ju en ordentlig ökning på alla sätt och vis. Och ni som såg VM såg ju också att det här är mittfältare som inte bara är passningsskicklig och teknisk, han är också målfarlig. Och nej, det här är verkligen lira som jag hoppas kan ta det här steget nu i Villa och visa framfötterna i Premier League också.
Ja, det är verkligen en sån här, vi pratade ju lite om det här förra veckan, Henrik, att det inte har det här riktiga VM-genombrottsspelarna. Men Mansambi nämndes ju där, och det här är väl facit om något, om att ett riktigt bra VM kan ge en monsterflytt man inte riktigt tog framför sig.
Ja, verkligen. Nej, det var ju inte en spelare man hade på kartan. Han skulle gå för de pengarna innan mästerskapet. Men det piggar ju alltid upp med de här lirarna som får sitt stora genombrott i världsmästerskapen.
Noterar att Newcastle nu ska ha börjat, det är ju teamtalk-källa så vi kan väl ta det med en nypa salt, men att man ska kontaktat United för att kolla på Mason Mount. Nu,
okay.
Goda ja. Råd börjar bli dyra borta på St. James' Park. Man lider ju lite med Newcastle-fansen som verkar alltså få en ny katastrof sommar, åtminstone utifrån hur den har börjat. Tonali out. Gordon out var ju för sig ganska tidigt här innan sommaren till och med. Guimaraes som vill bort. De får inte spelarna de vill ha. Nej, det går inte så där jättebra för det där Newcastle-projektet, kan vi väl lugnt slå fast.
Och jag bara lägga till det också. Jag tyckte det var väldigt intressant när uppgifterna kom med Newcastle. Tyska Sky rapporterade bland annat om det och la fram då summan och klubbarna var överens. Men de var väldigt tydliga med att Mansambi och hans då, ja, umgänge var inte 100% säkra ännu på den här flytten. Och det tycker jag ändå är rätt så förvånande, för nu för tiden, ni får gärna rätta mig om jag har fel, känns det nästan som att klubbarna nästan på något vis får en tumme upp av spelarna och sen löser de det med klubben i efterhand. Och jag tyckte inte att jag trodde att det skulle bli hijack, för det tycker jag verkligen var en förvåning på alla sätt och vis. Men det var ändå någonting där, och lite som ni är inne på, det här med Newcastle och deras transferfönster, ja, det ser inte bra ut. Det är bittert på alla sätt och vis.
Alltså Freiburg skrattar ju bara hela vägen till banken.
Ja, ja, ja. De bara, ett till bud, ja tack.
De är inte jätteledsna över att det här budet kommer, att de kan sälja Jordan Sambi för en massa pengar.
Och det här är också en klubb som man vet om, trots den här rekordtransfern, trots att de tog sig hela vägen till Europa League-finalen. De har redan sagt det innan de kommer säga det igen. De kommer inte spendera mera på transfermarknaden eller lägga mera på lönebudgeten nu heller, för att de fortsätter sitt gamla vanliga strikespår som de har gjort de senaste 15 åren. Så nej, det är uppseendeväckande och härligt på alla sätt och vis, tycker jag.
Ut och odla lite mer skog där runt Schwarzwald istället, eller hur? Det är väl där Freiburg är från.
Lite så.
som sagt, Mansambi på väg till Villa efter den där hijacken då. Samtidigt har vi ett Manchester United som har agerat. Ingen Ederson. Den kraschade. Men då har man snabbt vänt skutan. Man har presenterat André Santos, som vi pratade om tidigare, från Chelsea. En prislapp på runt 65 miljoner euro, något i den stilen. Har jag för mig,
ja, 50 miljoner pund.
Ja, precis. Ja, men kanske framför allt, med all respekt till André Santos, så har man ju också norpat en viss Juri Tielemans. Den kom mer eller mindre från ingenstans.
Ja, verkligen. Ja, som du säger, lite från vänsterkanten där, och plötsligt var han klar. Han är inte officiellt presenterad än, men allt ser upp att han kommer bli det inom kort här, och det är en kanonvärvning för United, tycker jag. Alltså, de behövde ju verkligen förstärkning på det här innermittfältet med Casemiro out och Garte som är skadad, och ja, det är egentligen bara Kobbe Mainoo kvar där, så att de får in både Santos och Tielemans på så här snabb varsel är ju mycket bra investerade pengar också, tycker jag.
Sen är det inte någon av de här, varken Tielemans eller Santos, är ju nedsättare till Casemiro. De vill ju fortfarande ha en defensiv mittfältare,
ja,
också.
Det ska sägas, absolut.
Så vad blir det där då? Det ska ju bli en Baleba-soppa igen.
Ja, exakt. Ja, men nu kanske man, jag vet inte om de släpper det spåret. De har ju lite andra positioner och de behöver förstärka på också, så jag vet inte om de skulle må bra med innermittfältare också. Så de, ja, de får väl prioritera helt enkelt vilka positioner de vill varva på framöver.
Ja, det är ju tydliga mittfältet i alla fall har varit väldigt prioriterat här inledningsvis, och ja, man faktiskt ändå gör någonting åt det. Och det här har ju varit en återkommande ämne i Sillypodden sedan tidernas begynnelse, att Manchester United behöver värva mittfältare inför transferfönster, och nu har de faktiskt gjort det. Tielemans, absolut, jag tycker också den är en klockren sett till, han har några bra år kvar. Han visade om inte annat för Belgien i VM:et här också vilken kvalitet han faktiskt besitter. Det har vi sett också i Aston Villa. Det är ett jättetapp för Villas del. Men Onana är skadad, Tielemans out, och nu ryktas det lite om Lukas Bergvall, och det börjar ju kännas som en kanonlösning för Bergvalls del om det skulle bli, med tanke på vad det är han går in och ersätter. Vad säger du, Kevin? Håller du med, eller känner du att det finns någon skeptisk kring Tielemans United?
Nej, jag tycker ändå att det är lite som ni är inne på. Det känns som ett smart move på alla sätt och vis med tanke på det klassiska Premier League proven. Han har visat vad han kan på ön och att man också får in rutin. Det är ju en sak att få in en yngre förmåga som kanske har flera år framför sig och en hög potential, men jag tycker väl, och där har ju Henrik betydligt bättre koll på United, men det känns ju ändå som att United behöver så mycket rutin och så mycket erfarenhet de behöver helt enkelt nu för att på något vis bygga vidare med Michael Carrick. Och här känns en Tielemans, jag vet inte, det känns pikt och spännande på ett sätt. Jag såg inte den komma riktigt och glad att man agerade på det sättet.
Någon du kanske också har god koll på, Kevin, tänkte jag på, som faktiskt blev officiell här nu för en stor slant. Det är ju Tottenhams, ja, tidigare Tottenhams unge kroatiske mittback Luka Vukovic. Brighton har presenterat honom. Det här var ju också en många i Spurs-lägret som reagerat på faktumet att man värvar in Van Hecke för 60 miljoner euro. Man värvar in Senesi på fri transfer. Du har Vukovic, men Vukovic vill alltså inte spela för Spurs. Han vill till Brighton. Och Brighton har nu köpt honom för då, om man ska gå på transfermarktsumman, 54 miljoner euro. Det här är en supertalang, men Kevin, du har ju sett honom i Hamburger Sportverein här. Vad är det för, är det liksom värt hypen? Är han så pass bra som folk säger?
Alltså det är ju lätt att flyga med en hype på alla sätt och vis och bli lite fartblind, men jag tycker i det här fallet Vukovic, vad han har gjort för HSV. Och vi ska säga, det är ett HSV som var nykomlingar senast som inte alls hade en säker plats kvar i Bundesliga. Man vet ju hur deras historia har varit de senaste åren.
Verkligen.
Och Vukovic där med sitt unga ålder, alltså han är, vi snackar här fortfarande om en tonåring som var det självklara valet där bakåt och sen också klev fram och gjorde ibland kanske säsongens mål i Bundesliga med den ena klacken och nickfarlig alltihopa. Så det här är ju den här klassiska juvelen som man kan finslipa och göra ännu och ännu och ännu bättre. Jag är faktiskt väldigt förvånad ändå på ett sätt, att all respekt till Brighton, men att de lyckas vinna den här dragkampen, för jag tycker att det är galet om inte alla toppklubbar var ute efter honom. Men med det sagt vet vi ju om att Brighton är duktiga på att ge unga spelare tid, ge unga spelare utrymme. Och vem vet, Fabian Hötzel, tysken som också har förflutit i Hamburg men i Pauli, han kanske lyckades övertala honom på ett eller annat sätt på tyska och komma till Brighton just. Jag hittar alltid min tysk koppling där, men det här är jag jäkligt spänd på att se hur det här kan bli.
Alltså, för Spurs del är det ju faktiskt, nu var det ju för att Vukovic själv ville bort, jag tror inte att de hade gjort det här draget, men alltså, Brighton ersätter ju då en 26-årig Van Hecke, som jag tycker är en duktig mittback, ska sägas.
Oh ja.
Med då Vukovic går plus på den affären. Samtidigt som då Spurs föråldrar då den tilltänkta nya stjärnmittbacken 7 år och betalar en extra slant för det.
Varför? Han var titlånare då till Hamburg. Han har inte spelat för Tottenham. Varför vill han bort?
För att
de är för dåliga.
Ja, men han vill till Brighton. Han såg väl att Brighton är ett bättre karriärsteg. Och när Brighton blev intresserad så kände han att han hellre vill ha den flytten. Det är det som har rapporterat så många som också reagerat på just faktumet. Och det säger ju en del om klubbhierarkin i England just nu. Och det säger en del om Brightons attraktionskraft för unga spelare. Och det spelar ingen roll om de har hyrts eller Potter eller Deserbi Spurs nu. Men vem de än har där så funkar det ju bevisligen. Det blir väldigt spännande att följa honom, vad han kan göra. När vi ändå har med det här, Kevin. Bayern München har ju ändå värvat lite här och slängt ut en runda slängare, en miljard. För två ändå ganska spännande spelare. Du har ju Ismael Saibari som har kommit in. Marokkanska offensiva mittfältaren som imponerat under VM och även gjorde det i PSV dessförinnan. Och sen Nathaniel Brown också. Som lite överraskande tog Raums plats i Mannschaft här i somras.
Ja, det är väldigt pikt och härligt, tycker jag, på alla sätt och vis, ur ett tyst perspektiv, att se Bayern agera på det här bayerska sättet som man egentligen är van att se dem göra, nämligen att göra de här affärerna väldigt tidigt, till och med innan fönstret nästan till. Alltså det har ju varit mycket snack om dessa två spelare ett tag nu. Och jag vet ju, Saibari, all respekt, jag har inte sett honom så mycket. Jag har ju sett honom en del i PSV. Men det man fick se i Marocko nu under VM får en att vilja ha mer smak, helt enkelt. Det är ju inget snack om den saken. Han är ju en extremt mångsidig offensiv pjäs som kommer ju, alltså, Kane, Diaz, Olysee, Musiala, Lennart Kahl, Serge Gnabry och Sabiri, man stärker, om man säger så, enkelt sagt. Samtidigt som Brown också kommer in på vänsterbacken och ska vara en het konkurrent till Alphonso Davies. För där är det väldigt tydligt från den bayerska ledningen att man är faktiskt öppen till att sälja Davies nu för tiden. Inte för att han är dålig när han spelar, men tyvärr för att han är för alldeles skadebenägen. Och nu måste man kunna lita på någon som kan spela mer regelbundet. Och då kommer en Brown att kunna få en hel del speltid. Och dessutom, så som man också såg under VM och de som har sett honom i Eintracht, han är en väldigt tekniskt mångsidig spelare som också kan agera på andra positioner. Man får en liten lätt Philipp Lahm-vibb. Snackats lite om i München om att han kanske till och med kan agera som någon form av backup i mittfältet om det krisar. Men först och främst ska han ju spela där ute på vänsterbackspositionen.
Ja, du svarar mer eller mindre på Melvin Becks fråga här på Twitter. Säljer Bayern Davies om det kommer ett bra bud? Man har köpt in Brown för 60 miljoner. Ja, han kan spela högerback, men Bayern lägger väl inte 60 miljoner på en spelare som planeras utgå från fel position. Dessutom är Davies otroligt skadebenägen och sitter på hög lön.
Exakt.
Det var ett mysterium här i VM. Alltså Jesse Marks matchning av Alphonso Davies. För han var ju klar och redo och taggad enligt Mars, enligt varje match, och sen så var det inte många minuter Karn fick i slutändan.
Nej, var det en kvart i någon match eller vad fan var det?
Ja, men det var, jo, han kom in i slutet av matchen mot Sydafrika.
Så var det.
Gjorde några minuter som vänsterytter, sen så gjorde han den kortaste mixade zon jag någonsin sett en spelare göra. Nej, och då kan den ska spelaren varit ganska liksom ändå frispråkig, upp när de stannar, tar till tid, det är liksom verkligen en sorts soccer hype i Kanada. De verkligen liksom bär hela liksom landets fotbollsintresse på sina axlar, och Davies är den stora stjärnan som alla snackar om. Så kommer Davies med precisen rakt in i liksom mixade zonen, alla samlas där. Han får tre frågor. Det är: jag mår bra. Jo då, det är okej. Kul att gå vidare. Jag klockade inspelningsfilen. 50 sekunder. Hade han i mikrofonen bort. Den sa han inget mer på resten av turneringen. Det var intressant.
Ja, det är väl Ruben Dias kanske som hade kortare
vistelse. Ruben Dias har väl ingenting där. Nej. Han stod där. Men också så här, det där var så fascinerande. Nu vet jag inte hur mycket så här intern journalistisk mixad zon info ni vill ha här egentligen, men
det är alltid härligt.
Men det här systemet de har med den här podieintervjun var ju så otroligt rörigt, för det var ju liksom helt beroende på vilken arena du var på. Alla hade helt olika regler. Ingen hade riktigt koll på dem och gjorde i de andra städerna eller andra sidan, någon annan tidszon vid det här mästerskapet. Och det var ju jätterörigt. Och vissa har ju pressisar som var stenhårda. Om du hade upp en Mbappé, då var det ju bara franska frågor. De släppte inte igenom något annat. Det var ju bara liksom bara, du håller tyst om de försökte. Och vissa andra var det bara fri lejd totalt. Och där var det väl någon sorts mellanting, och Ruben Dias som bara, vad är det här för någonting? Liksom, är det dolda kameran? Så gick han därifrån. Ja, så kan det gå. Han var väl inte så glad heller när de åkte ur och Mikkel Merino stod och tjoa och kimma vid motsatt podium. Ja, det är det. Vi tar oss vidare. Kan väl för transparens skull ändå meddela att jag faktiskt inte har något körschema idag. Så att det kan handla lite var som helst härifrån. Men Kevin, du skickade en lista till mig. Och det var en lista på spelare som sitter utan kontrakt just nu.
Exakt.
Och då tänkte jag testa Henrik här. Om vi går på transfermarktsvärde, vem är den mest värdefulla spelaren som sitter kontraktslös just nu, ska du gissa? Sätter du rakt under bussen bara.
Nej, inte någon.
Det finns en forward. Han spelar i Serie A. Man undrar verkligen vad som ska hända med stackaren. Hunnit fylla 26 nu. Spelade inte VM.
Nej.
Tillhört den gamla damen. här under många år och ofta ryktas i diverse klubbar. Har ryktats i varenda Premier League-klubb som finns under sin tid i
Juventus. Ja, det är hjärnsläpp.
Dusan Vlahovic.
Givetvis. Såklart. Han är bara 26.
Ja, han är faktiskt bara. Jag tänkte att han var ganska ung när han flyttade från Florens till, till Turin där. Ja, vad ska Vlahovic göra?
Ja, den är intressant. Ja, han blir, vi utgår från att han inte blir kvar, eller?
Alltså, kontraktet har gått ut. Han är kontraktslös, Karl.
Ja, jag har inte läst några rykten där, faktiskt.
Nej, alltså, det finns ju... Alltså, jag tycker det skriker liksom typ en... Alltså, Besiktas har det pratats om.
Mm. Det
känns ju logiskt.
Det är lite deppigt om man skulle dra till Besiktas.
Ja, men det känns också otroligt väntat om man gör det.
Ja.
Det är inget fel på Besiktas, men ja, det ska, han ska tydligen ha fått någon form av ultimatum i alla fall, att få någon sorts deadline på att svara på deras bud.
Ah, okay.
Så att han måste väl ta ett beslut. Är jag på läget att checka ut i turkiska Super League, eller kan jag få något bättre? Det finns ju också samtidigt också att Barcelona-spåret ligger ju fortfarande och puttrar. Och det är ju för att Barca verkar vara öppna för att faktiskt sälja Ferran Torres.
Mm.
Och då ska både Arsenal och Tottenham vara intresserade av honom, tydligen.
Okay.
Det är en bra spelare, Ferran Torres, tycker jag. Jag förstår inte riktigt varför Barcelona ska känna att de vill sälja honom. PSG kopplas han ju också till, som alla Barca-spelare gör.
Ja.
Och då är Vlahovic ändå lite sugen på att försöka ta sig dit.
Ja, det kan jag förstå.
Men där har Barcelona redan också värvat en spelare för. Karim Adeyemi ska dit, Kevin. Mm. Han fått en klubb.
Då är det.
Du tror det kan bli bra, eller?
Alltså, jag blev överraskad. Alltså, jag har gillat Karim Adeyemi sen han slog igenom i Red Bull Salzburg. Och många hoppades väl på när han tog flyttlasset till BVB därifrån och skulle på något vis ta nästa steg och så. Så har han ju typ varit lite som en berg-dalbana, extremt ojämn. Alla vet ju om hans extrema spetskvalitet. Men det som på något vis, om jag ska försöka vara optimist i det hela, så är det just den här kopplingen Hansi Flick och Karim Adeyemi som finns där. För det är ju Flick som faktiskt tog upp Karim Adeyemi till Tysklands A-landslag och gav honom A-landslagsdebuten en gång i tiden.
Just det. Mm.
Så där finns det en koppling sedan tidigare, och vi alla vet ju om, alltså, konkurrensen är ju stenhård i Barca på alla sätt och vis, men med tanke på att spelare som spelar i Barca, det finns en hel del som också är rätt så skadebenägna, att han då kan komma in där och göra en skillnad, det tror jag definitivt. Samtidigt vet vi om att Karim Adeyemi-spelstilen, den passar egentligen bäst till lag som tycker om att kontra snabbt och så. Och Barca, självklart, de har fartfylld fotboll, men ofta ligger ju motståndarna väldigt lågt i försvaret när de ställs mot Barca. Så ja, det blir spännande att se hur han adapterar sig till spelet där. Samtidigt ger ju det här Flicket till verktyg, en till verktyg i verktygslådan att gräva fram när man väl behöver det hela. Så det här är ju en gyllene chans på alla sätt och vis för Adeyemi att på något vis få fart på sin karriär och kanske till och med bli aktuell för tyska landslaget igen och göra något av sin otroliga förmåga. Han har ju tyvärr också haft mycket saker utanför planen som har stört när han har varit i Dortmund, och allt det där hoppas man väl på läggs åt sidan. Det finns ju en viss flickvän i bilden som har varit duktig på att låta och synas i tyska tabloidtidningar.
Ah, får vi se hur de läser hon blir.
Ja. Får vi se hur aktiv hon blir inom spanska, så att säga.
Det finns nog potential där också.
Ja, fast det är skillnad på tyska och spanska tabloider. Det är skillnad på tabloider i alla länder egentligen.
Oh, ja.
Lever sitt eget liv. De tyska är en klass för sig, precis som de engelska och precis som de spanska. Ja, vi får se vad som händer med Karim Adeyemi i alla fall. Hur det går från Barcelona, nu värvat med ett komplement där. Sen får vi ju se om vad de landar i slutändan. Om det blir någon Julian Alvarez, om de har råd med det. Eller ska de gå upp och hänga på mittback istället? För det är väl Mickey van de Ven-spåret är väl inte helt borta än. De kan inte ha hur många mittbackar som helst i Spurs.
Nej, nej. Det är sant. Men Rooney Badadji nu med Adeyemis intåg då talar väl mer för att han...
Det är sant.
Sticker. Mm. Det var väl en andra klubbar intresserade där, jag kommer inte ihåg alla, men det var väl upp mot en 10 stycken.
Ja, precis. Det var jag säga. Sunderland var väl en av dem, men de var väl intresserade av allt som rör sig, eller på att säga.
Ja.
Ja, så här. När Barca värvade Rooney Badadji så fanns såklart tanken att det finns ett ganska bra återförsäljningsvärde här.
Ja.
Och han har ju verkligen levererat på en nivå. Sen tycker jag det var tråkigt för han själv, om det är så att han måste lämna, med tanke på att jag tycker att han har funkat väldigt bra i den gruppen.
Mm.
Han har tagit kliv, han har verkligen fått liksom rivstartat igång den här karriären lite igen, som kändes som att den gick lite på stå i FCK efter skadan och allting.
Mm.
Men i Barcelona där så tycker jag verkligen att han liksom motbevisat tvivlarna, han har kommit in på ett fantastiskt sätt, hans personlighet funkar helt fenomenalt i den där gruppen.
Mm.
Och man verkligen märkt, tycker jag, på alla sätt och vis. Så att om han är liksom redo att fortfarande ha lite knaper med speltid liksom, och på samma vis och ändå utvecklas, så jag hade ju inte stressat iväg därifrån om jag vann.
Nej, jag, men jag, kanske de som...
De som vill stressa iväg honom. Ja. Så kan det absolut vara.
Ja.
Det hade varit tråkigt i så fall.
Mm.
Det har ju vi pratat tidigare här om spelare som har gjort succé i VM och därmed plötsligt ryktas de klassiska liksom, VM-sjukan och kommer. Nu har det ändå börjat dyka upp lite rykten.
Ja.
För givetvis så har portugisiska medier börjat koppla ihop Andreas Kjelderup med Liverpool, Chelsea, Tottenham och allt möjligt. Givetvis ska Manchester City vara jättesugna på att värva Ayoub Boadi från Lille.
En miljard.
Eller från Lille, han har varit på lån i Lille ska ju sägas, men ja, en miljard skulle han då kosta och det jag vet inte riktigt om. Han är duktig. Absolut, men lite varning för att titta vad duktig han var i några VM-matcher.
Mm.
Vilken supertalang. Lite den varningen finns ju över det. Ändå. Ja,
Kjell upp som ett snyggt mål mot England där, så ska han plötsligt till Premier League då.
Ja, nej, bra. Kjell upp är ju duktig, så att, men absolut, att det hade ju verkligen varit en så här FIFA-effekt.
Ja,
liksom.
Ja.
Ja, han var ju där och rodde med resten av laget på något torg i Norge där efter att de träffat kungen och allt.
Mm.
Ska vi öppna den dörren?
Ja, Håland dök upp med en otrolig souvenir, om man ska kalla det. Uppstoppad tvättbjörn med någon så här tom spritflaska.
Ja, det, varför ska man inte ha med det? Det är min fråga. Man kan väl tycka olika om uppstoppade djur i sig, ska väl läggas till. Det är ju inte ett helt okontroversiellt ämne, men såklart att han ska ha en, såklart han ska ha det i det.
En vaskebjörn?
Vaskebjörn? Heter det?
Ja.
Nej, det måste vara skämt norska, eller?
Ja, jag tror fan
det heter det vaskebjörn? Medan jag tar reda på om det verkligen heter vaskebjörn, så får du, Henrik, berätta. Vad anser du om det norska kvartsfinalsfirandet?
Ja, det är ju lite uppförstått, såklart. Men att ställa till med sådana scener när man blir utslagen i kvartsfinal med 100 000 på gatorna. Eller vad säger du, Kevin?
Alltså... Ja, jag kan ju, om jag försöker vara snäll och så och tänka ur ett norskt perspektiv, att de inte varit med sedan VM 98, att de är ju, det man måste ge dem är att de verkligen har fått upp en hype kring Norge och hela den här ro-grejen, och att de spelar en väldigt fartfylld och attraktiv fotboll. Men ja, om jag säger så här, jag skulle inte fira ett tyskt uttåg i kvarten nu när om vi ens tar oss dit någon gång igen.
Det kanske tar så lång tid att det blir läge att fira.
Jag har varit på ett tag, men jag har en positiv känsla att vi är snart där igen, och om vi skulle flyga ut där och då skulle jag nog inte fira det. Men med det sagt, Norge är inte Tyskland. Med all respekt.
Tror ni Italien hade kört samling på liksom runt Fontana di Trevi eller någonting ifall de löser VM-plats till 2030?
Ja, det räcker väl att de kollar in liksom.
Italienska förbundet anordnar. Alltså, där, men hela Norge-grejen. Det finns en sak som jag vill inte vara den här liksom firarpolisen. Men det finns en sak som stör mig i det här. Och det är faktumet att du får lite välja vilken hylla du vill lägga dig själv på. För Norge, absolut, de är första gången i VM sedan 98, såklart det är värt att fira. Mm. De kommer till kvartsfinal, fantastiskt, vilken grej.
Största framgången någonsin.
Ja, en av 8 bästa i världen, såklart ska vi göras. Men då får du inte samtidigt sätta dig på den liksom, med den svansföringen som man har märkt att man ändå har haft i Norge. Mm. Att det här är ett av världens bästa landslag.
Mm.
Jag vet när jag var och gästade våra kära vänner på VG där i samband med Norge-Sverige, så hade jag diskussioner kring det där. Det var väl Kjetil Rekdal som sa det också, att ja, men det måste ju bli minst kvartsfinal för det här laget med sätt i kvaliteten de har. Det var liksom så här, men det är där man kan vänta sig en kvartsfinal.
Mm.
Det var andra som pratade om att liksom så här, Norge skulle ha ett av de bästa mittfälten i hela VM. Började ja. Jämföra liksom Argentina, då, nej, Norge är bättre.
Ja.
Och om du har den svansföringen, fira inte en kvartsfinalplats.
Nej,
då är det, tysk, det är tysk svansföring.
Ja. Det stämmer. Det stämmer.
Välj om du är en underdog eller inte.
Mm.
Välj vad du är, med liksom all respekt till att det kanske finns någon form av identitetskris hos det norska landslaget. Men alltså, ja. Det, jag kan känna lite det. Det heter Vaskebjörn för övrigt.
Ja, det gör
ja, det. Ja, vi har behandlat det också. Vart ska vi ta oss härifrån då, är ju frågan. Nämnde ju United att de vill ha lite annat än bara mittfältare. Lewis Hall verkar vara på tapeten.
Okej, okay. Ja, det var väldigt intressant.
Liten glad blick där ändå. Fick ju inte vara med i den engelska landslagstruppen, något överraskande. Det var ju en spelare man trodde skulle starta till och med under Tuchel.
Ja, verkligen.
Och det hade ju varit ännu mer jobbigt för Newcastle givetvis om de tappade även Lewis Hall.
Ännu ett tapp, ja. Ja, Luke Shaw, nu spelar han väl alla matcher alltså i fjol, men han har varit väldigt skadbenägen annars. Så Lewis Hall hade ju varit väldigt intressant att få in där, om jag kanske allra helst ser en högerback då.
Ja, jag håller ju fortfarande Dalot som en väldigt kompetent fotbollsspelare.
Ja.
Du ser skeptisk ut. Jag gör det.
Ja,
jag tycker han gör det okay. Jag tycker Dalot generellt bara underskattad. Tycker att han är en habil ytterback. Han gör sitt jobb, du vet vad du får av honom.
Ja, absolut.
Hela den biten. Men absolut, det går ju potentiellt att uppgradera såklart.
Han är inte så spännande som spelare.
Men jag försöker ta reda på vart vidare vi ska i det här podden, slänga in lite fler frågor. Jocke undrar, en fråga till dig Kevin, vilka tyska spelare i VM imponerade mest på Bader och vilka av dessa tycker han förtjänar flytt i sommar? Samt vilka spelare från truppen tycker han borde gå ett steg längre när det gäller, gå ett steg lägre när det gäller klubbar? Okej, tvärtom då. Ja.
Ja.
Vi börjar med, är det någon som imponerar på dig?
Alltså det är ju nu efter det har lagt sig lite, den bittra eftersmaken sitter ju
den har lagt sig nu lite.
Lite lätt, men man är ju fortfarande arg och frustrerad. Jag är ju fortfarande arg över Sydkorea-matchen 2018 och Cucurellas hans 2024, så det här är ju en tagg som kommer sitta i resten av livet. Det har man ju tyvärr skrivit under på, men för att försöka vara lite mer sansad och objektiv så skulle jag väl säga att det är två spelare i det tyska landslaget som jag tycker har i alla fall gått med någon form av heder från detta mästerskap. Och det är då Braun som vi nämnde tidigare. Och där, han är ju redan klar för Bayern München, den är Braun. Väldigt fin på alla sätt och vis. Precis som du var inne på Makoto, överraskade faktiskt att han tog den där startplatsen. Det var faktiskt en av få grejerna Nagelsmann gjorde rätt i det här mästerskapet. Resten kan vi slänga iväg. Men sen också Felix Nemtschas två första matcher visade han på det här som vi har sett stundtals gånger i Dortmund. Alltså jag tycker att han är en sån speciell spelare, och också när man hör lagkamrater både i Tyskland men även i Dortmund när man pratar om vilken är spelaren som du blir mest chockad över i träningen, så nämns oftast Felix Nemtscha, för att han är, ska sägas, han är typ 1,90 lång, han är stor, stark men extremt teknisk, den här klassiska mittfältaren som inte riktigt finns mera. Alltså nu ska jag inte dra för stora växlar med en personlig favorit i Michael Ballack, men lite de vibbarna kan man få lätt ibland, att få den här ståtliga mittfältaren som kan agera både bakåt och framåt. Och
där Leon Goretzka skulle vara.
Exakt, det Leon Goretzka skulle vara, men som tyvärr inte har någon form av, jag vet inte, mod i kroppen längre. All respekt till honom, men jag tycker det är det har tvättats bort.
Han ska gå till lägre nivå, låter det som, ja, på, för att svara på nästa fråga.
Verkligen. Alltså, Felix Nemtja kommer ju med stor sannolikhet landa i Premier League i framtiden. Det har han själv sagt att han gärna vill till Premier League också. Och alla som har koll på honom vet ju om att han har en brorsa faktiskt också som heter Lukas Nemtja och som spelar i Leeds. Så han är ju anfallare. Men om man tittar på spelarna som kanske borde ta ett steg neråt. Det är väl Leon Goretzka som vi är inne på. Han är ju kontraktslös, apropå kontraktslösa spelare. Snackats om Chicago, vet jag, lite lätt. Det har snackats om både Serie A och La Liga. Han har ju det i sig, tycker jag ju. Han är bara 31 år gammal, men jag tycker de senaste åren han är väldigt duktig på att på något vis bli osynlig i matcher och inte på något vis hantera bollen på rätt sätt. Och sen utöver det, en gammal lagkamrat, Leroy Sané, han spelar ju Galatasaray nu för tiden och även där håller han ju inte alltid måttet, och frågan är om det, ja, vad det kommer bära av härnäst helt enkelt. Nu trivs han ju i Gala och så, men jag tycker inte att han stärkte verkligen inte sin aktie på något sätt och vis.
Nej, det, alltså hur han överhuvudtaget kom med i en landslagstrupp 2026, Leroy Sané, det är också ett mysterium, alltså. Kan jag väl känna.
Jo, det fanns ett par andra skador och andra spelare som kanske borde tagits in innan, men jag ska inte hålla ett doktorsarbete här för er alla och tråka ut er med tysk fotboll, för de föredragande har haft i mitt egna huvud de senaste veckorna. Hur Nagelsmann har lyckats
med det. Jag ville vara där och kika och vad som för sig går. Liksom.
Ja, du.
Ja, nej, men apropå där förresten, vi kanske måste ta upp det också. Vi har inte pratat så mycket tränare här sen vi startade om den här podden igen här för sommaren. Jürgen Klopp!
Uff. Nu får du mig på bättre humör.
Det känns ändå bra, eller?
Ja, alltså Tyskland och det tyska folket har ju strävat och skrikit efter Klopp och i vad kan det vara nu, vad är det, 14 år sedan hans framgång i Dortmund, och det blev ju något annat däremellan istället, och att han med, ja, han kommer ju kliva in, det är bara en tidsfråga, det sägs bli klart nu i veckan faktiskt till och med. Nu har det tyska förbundet pratat med honom, de ska nu sätta sig ner och lösa detaljerna, som det heter så fint, med Red Bull, och sen är Klopp och klar, och det är rätt väg på alla sätt och vis. Med det sagt, det betyder inte att tyska förbunden måste göra mer, för det behövs göras en hel del, och där snackas det också om att bland annat en PM-etisk ska kliva in i tyska förbundet i ungdomsleden likt han har gjort i Arsenal. Det snackas om att kanske gamla gardet med Bastian Schweinsteiger och Mats Hummels också involveras. Även Philipp Lahm har tagits in som en form av strateg kanske i det hela. Så det kokar någonting i det tyska förbundet just nu, och jag hoppas att det är någon jäkla god soppa. Men att ha Klopp som den här fina delikatessen där bredvid är någonting verkligen Tyskland behöver. För att det Tyskland behöver nu på en gång är en identitet. De behöver också en tydlig riktning och gå tillbaka lite till det man var. Man har strävat efter allt för mycket man inte är egentligen, och på något vis grävt ner det man en gång var, nämligen den här klassiska tyska maskinen som man ofta pratar om. Den har ju inte existerat alls. Och att se ett tyskt landslag inför en straffläggning i VM inte vilja kliva fram och ta en straff. Jag vet inte vad som kan få mig mer tokig än det. För att det var inte okej på något sätt. Det var ingen som ville ta ansvar. Och det är just det som jag tog Klopp på med sitt sätt. Vi har ju sett honom göra det i Mainz, i Dortmund och Liverpool. Gräva fram eller skapa en vinnande mentalitet. Och det hoppas jag nu att Klopp kan göra med Tyskland. Och det känns ju som, på något vis skrivet i stjärnorna, att Klopp med sin inkomst, vad säger jag, med sin ankomst i det tyska landslaget. Det kommer han också få. Han får lite mer än Nagelsmann har snackat om, men inte lika mycket som han får i Red Bull. Över knappa 7 miljoner om året. Och så. Men att han då får EM 2028 i England, sitt andra hemland, är ju på något vis fantastiskt. Och jag hoppas att allt går som det ska, och att kanske även Thomas Tuchel är kvar i England när det beger sig till EM, och man får se en match på Anfield mellan Tyskland och England, mellan Klopp och Tuchel. Alltså, wow!
tror du engelska folket vill ha det?
jag kan tro, för jag har hört viskas lite lätt att det finns säkert ett par Liverpool-fans där ute som till och med kanske inte har så stark anknytning till det engelska landslaget
som håller på Tyskland
istället. Som kommer börja hålla på Tyskland istället.
Med Florian Wirtz i spetsen där på mittfältet och allting. Ja. Jag tror du, gissar vi, Emanuel Neuer uttagen i Klopps första trupp?
Nej, han har ju tackat för sig, men man vet ju aldrig det. Det kan ju alltid hända något.
Nej, när det vankas mästerskap ska du säga att då snör han på sig med handskarna.
Då är han tillbaka.
Får Baumann stå snällt åt sidan och Ter Stegen är säkert skadad igen. När vi ändå är inne på målvakter kan vi slänga in den här frågan från Hive League. Frankfurt och Leeds ryktas hört sig för om Jakob Widell Zetterström. Tycker ni han har kvalitet nog för att flytta till större klubb, och vad skulle en lämplig destination i så fall kunna vara? Ja, både Frankfurt och Leeds låter väl inte fy skam.
Ja, Leeds har ju, de har släppt två målvakter nu.
Darlow är presenterad nu för United.
Ja, precis. En sån här klassisk homegrown målvaktsreserv. Absolut. Leeds har ju varit väldigt intressant genom sig. Jag vet inte om man tar första platsen. De har väl Paris. Han har varit jättebra kanske. Det är väl up for grabs i alla fall att kunna konkurrera om första platsen där.
Han har ju en väldigt härlig profil på alla sätt och vis. Alltså just med hans stora ståtlighet, hans fysik, reflex, alltså. Det är kul att se att han fick chansen där, att Potter också vågade ta det valet, för det är inget man gör lättvindigt, att byta målvakt mitt under ett mästerskap.
Jag förstod ju inte varför, nu med all respekt till både Widell och till Nord, för jag förstod inte varför Victor Johansson plötsligt blev så långt ner i hierarkin för att han var skadad ett tag. Jag förstår faktiskt inte det. Men det spelar ingen roll nu, det är dumt att gråta över spilld mjölk. Martin har en fråga, vilka kommer att köpa eller låna Rashford? United igen.
Ja, de behöver ju en vänsterytter.
United? Ja. Det där blir kvar, men
ja.
Ja.
Det känns väl långt bort kanske.
Fast han har ju ändå fått en nytändning i Barcelona. Jag tyckte det var lite konstigt att han inte användes mer av Tuchel under slutspelet. Den såg väldigt bra ut i gruppspelet i VM också. Så att det är inte helt befängt att tänka.
Nej,
att han ändå...
jag vet inte. Han vill kanske inte till någon annan klubb i England. Antar jag. Så då är det väl utlandet i så fall. Det är lite... Men hans självbild också, vet jag inte om vilka klubbar kan tänka sig. Liksom.
Alltså, självbilden talar nog emot just liksom engelska mittenskiktet.
Ja.
Jag hade kunnat se... Alltså, så här, Spurs jagar ju vänsterytter.
Ja.
Jag slänger bara upp det. Jag har inte sett ryktet, men jag slänger bara upp det. Savinho har ju kopplats dit. Bland annat då, väldigt mycket. Men vem vet. M. Stockfield frågar, kommer något lag köpa Enzo Fernandes eller blir han kvar i Chelsea? Om något lag ska köpa Enzo Fernandes så är det Real Madrid. Real Madrid verkar ändå inte gå för någon mer mittfältare. De verkar vara nöjda med att plockat in Bernardo Silva och snarare tänka att nu får vi bara lappa ihop det man har.
Ja.
Så jag tror inte att det blir någon flytt för Enzo ändå.
Nej,
det är känslan där.
Kanske ingen klubb som är redo att hosta upp de pengarna, va?
Han kommer vara jättedyr.
Ja.
Det är det som är grejen.
Att han blir kvar.
Ja, jag tror nog också det. Vi kan väl lägga in där också att det har kommit lite namn på vilka United ändå tittar på till mittfältet här. Det har funnits lite uppgifter om Joao Gomez, men det är även då Alex Scott pratas om. Carlos Baleba såklart. Sander Berge. Givetvis efter detta VM. Och Felix Mecha. Har ju kopplat till United förut också. På tal om tidigare. Även också snack om Crescencio Somerville till United. Också en spelare som hade ett väldigt fint VM när han slog igenom där i Nederländerna, när Ronald Koeman gjorde något väldigt icke-komanskt och faktiskt slängde in en spännande pigg ytter som fick förtroende och speltid. Sen räckte det inte så långt för de orangea ändå. Men Somerville, som även också ska kopplas till Al-Hilal och oj, till Roma.
Ja. Spridda skruvar.
Högt och lågt.
Men svårt att se att han blir kvar i West Ham i alla fall.
Nej, det tror jag inte. Han ska nog spela Championship.
Nej, kanske. Det är han lite för bra för.
Jared Bowen får lite svårare att ta sig därifrån.
Han såg inte jätteglad ut när de presenterar den där nya hemmatröjan.
Det kan man inte anklaga honom för att se överlycklig ut av att fortfarande vara en hammer. Vi kan väl också nämna det att vi pratade om Villa tidigare. Luka Digne verkar vara på ett i PSG.
Mm.
Och det innebär att man måste hitta en ny vänsterback, och då verkar det vara Pervis Estupinian som ligger högt.
Ja, det är en gammal favorit från Brighton.
Ja, jobbat med Unai Emery i Villarreal också.
Så att det känns ju som en klockren match.
Ja, det tror jag blir av, min känsla. Mm. Och så kan Brighton satsa för fullt på Maxim de Kuyper som vänsterback.
Ja,
rakt av. De har ju Kadioglu i truppen, det finns ju ganska god täckning. Kan Brighton satsa på det? Jag glömde Pervis, har ju varit i Milan. Han är redan gått från Brighton. Ja.
Just.
De hoppar runt för mycket spelare. Så får vi om ursäkt för den lilla hjärnspöket som dök upp där. Ni har själva, det kanske börjar bli dags att runda av det här avsnittet för idag. Sillypodden här alltså denna tisdag. Stort tack Henrik, stort tack Kevin, stort tack alla lyssnare. Vi kommer nog tillbaka en gång till i veckan här när vi närmar oss helgen. Se vad som har hunnit hända då. Kanske United har värvat en mittfältare till, kanske Klopp har presenterats, kanske Johan Mansambi har ändrat sig ännu ett varv. Vem vet? Den som lever får se. Med det sagt, ha det gott allihop. Hej då. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.